Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 23 kapitlet med början på vers 26. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom la de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom. Även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödsskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog han sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Låt oss be. O Jesu, det blodet som talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder, giv att det på mig ej må bliva förspilt. På dig jag förtröstar och beder. Gud, vare mig syndare nådig. O Guds lamm som tar bort världens synder, förbarma dig över oss. Ge oss din frid. Amen. Han blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Så avslutas den profetia, den välkända profetian som vi hörde från Jesaja kapitel 53. Det här har Jesaja sett 750 år före det utspelar sig i verkligheten. Jesus skulle bli räknad bland förbrytare. Som en förbrytare bland andra förbrytare. Han blev korsfäst med två andra brottslingar. Och med det är det ju underförstått att han själv var räknad som en förbrytare, en brottsling. Men när officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. Ja, den äran ska Gud ha. Att det är den enda verkligt rättfärdige som här blev korsfäst i allas ställe. Den äran ska Gud ha. Att det var den rättfärdige som här blev korsfäst. Men hur skulle Gud, den rättfärdige, kunna låta en rättfärdig människa dö orättfärdigas död? När Abraham vädjade till Gud för Sodom, för de rättfärdigas skull, så sa han aldrig att du skulle göra så. Att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdige få det som den ogudaktige. Aldrig. Nej, för Gud är det en omöjlighet att den rättfärdige skulle dö bland de orättfärdiga. Och ändå är det just den äran Gud ska ha. Att den rättfärdige dog bland förbrytare. För Jesus blev räknad som förbrytare. Inte bara av människor. Och inte främst av människor. Han blev räknad som en brottsling. Ja, i egentlig mening den enda brottslingen av Gud själv. Han trädde in i överträdarnas ställe, står det. När han bar deras synd och dog i deras ställe, förbannad av Gud. Och därför kan Petrus skriva: rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Orättfärdiga. Det är sanningsordet om oss var och en. Men så är vi också alla dömda till döden. Korsfästa med Jesus. Domen över oss som orättfärdiga har gått över Jesus en gång för alla. Vi som är orättfärdiga oss själva och som förtjänar den domen. Den domen har vi fått. Den har gått över oss i Kristus. Jesus korsfästes tillsammans med två andra brottslingar. Där det står att den ene hängde på hans högra sida och den andra på hans vänstra sida. Här ser du i dessa två representanter för hela människosläktet. För alla människor i alla tider. Här är unga och gamla, män och kvinnor. Två brottslingar. Det är inte en brottsling och en hedervärd människa. Det är två dödsdömda brottslingar. Och vad förtjänar inte vi dödsdömda brottslingar? För om man gör så med det friska trädet som man gjorde med Jesus, vad ska då inte ske med det torra? Också du är under Guds dom, under den domen. Kanske fruktar du inte för en människas vrede. Du kan kränka en annan människa utan att bry dig om dennes vrede. Jag faktum är att när allt ställs på sin spets och frestaren hetsar dig till synd, så bryr du dig inte om någon mänsklig dom överhuvudtaget. Men Guds dom då? Fruktar du inte ens Gud? Du som är under samma dom. Under den domen som Jesus själv har gett uttryck för, vilar över oss alla. Att om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Fruktar du inte ens Gud? Du som är under samma dom. Och inte nog med att trotsa Guds heliga vilja. Du är fräck nog att begära av Gud att han, som du inte bryr dig om att vilja göra hans vilja, ändå ska göra som du vill. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Och när allt ställs på sin spets, om du inte får som du vill, när du tycker att dina böner inte besvaras, ja, då kan du förakta Gud och klaga. Sådana är vi alla av naturen. Liksom båda brottslingarna som var upphängda där skymfade Jesus till en början med. Har du, människa, ingen tillit till Gud? Inget förtroende för att han vet vad som är bäst för dig och låter allt samverka till det bästa, också det onda, till det bästa för dig? Nej, inte heller du. Kunde då inte Jesus hjälpa de här två brottslingarna och göra det som denne bad om? Jo, och det var just det som Jesus gjorde genom att inte ge honom vad han bad om. Jesus hade mycket väl kunnat stiga ner från korset och bevisa sig vara Guds helige. Men då hade vi alla varit under förbannelse och fördömda för evigt. För det är den dom vi förtjänar. Vi är alla av naturen sådana som vi kan läsa i våra bekännelseskrifter. Vi är födda utan fruktan för Gud. Utan förtröstan på Gud. Samt med en ond begärelse. Att vi vill det onda. Och detta medför evig fördömelse. Det här är allas verklighet. Det är vår verklighet av naturen. Oavsett om vi har levt ett gott liv eller om vi har levt rövare hela livet. Vi är alla under dödsdomen för vårt uppror mot den helige guden. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar. Vi kan inte förtjäna någonting annat än Guds eviga vrede och dom. Det är den enda sanna bekännelsen för var och en av oss. Jag är värd en evig fördömelse. Om du skulle döma mig så som mina synder förtjänar, som din rättvisa kräver. Finns det då ingen som är god nog inför Gud? Nej, ingen. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. I det här avseendet finns det ingen skillnad, skriver Paulus. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och syndens lön är döden. Men liksom Jesus i denna stund blev räknad bland förbrytare, så blev också förbrytare räknade i honom. För Jesus bar det mångas synd, i betydelsen han bar allas synd. Och det är många det. Han bar hela världens alla brott. Både de som dit intills hade begåtts. Och alla de brott som därefter har begåtts. Och alla de brott som kommer att begås ända till tidens slut. Ja, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och genom hans sår är ni helade. Ni är helade. För Jesus tog vår dom på sig. Medan han bad, far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och vad ska fadern svara sin son på en sådan bön? Annat än att han förlåter dem som sonen ber för. Det var på helt rättfärdiga grunder som den helige guden dömde sin son att dö förbannelsens död i alla människors ställe, till syndernas förlåtelse för oss. Paulus skriver, medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogeraktiga ställe. Ja, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Medan vi var Guds fiender. Så finns det ingen skillnad mellan människor i detta avseende. Vi är alla dömda till döden med Jesus för våra synders skull. Men just i detta visar sig också den enda verkliga skillnaden människor emellan. För skillnaden människor emellan, det är förhållandet till Jesu kors. Det är den enda sak som skiljer människor åt för tid och evighet. Och så förkunnas det av Gud själv i hans ord. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. För det är den rättvisa och rättfärdiga domen över syndare. Så finns det bara en enda sak som skiljer människor åt. En enda avgörande sak. Och det är Jesu kors. Det var den saken som skilde de båda dödsdömda brottslingarna åt för evigt. Den ene hängde på högra sidan om Jesu kors. Och den andra på vänstra sidan. Så nära varandra. Och ändå så oändligt långt ifrån varandra. Vid Jesu kors, där skiljs människor åt för evigt. Så var det då, så är det nu. Och så kommer det alltid vara. På den sista dagen i den här världshistorien så ska alla människor stå inför Gud och höra Guds dom. Och då ska Jesus själv ställa de rättfärdiga på hans högra sida och de onda på hans vänstra sida. Det är Jesus som ställer oss där. Men vad som då uppenbaras på domens dag, det avgörs i det utfall som sker vid Jesu kors. Det är vid Jesu kors din evighet avgörs. Paradis eller helvete, salighet eller fördömelse. Och något annat alternativ finns inte. Och det här kan tyckas hårt och orättvist. Men det finns inget mer rättvist domsutfall. Och det har aldrig mer avkunnats något mer rättvist domsutfall än vid Jesu kors. För alla är korsfästa och dömda till döden med Jesus. Och därför kan syndare på rättfärdiga grunder gå fria från domen i tro på Jesus som sin rättfärdighet. Men den självrättfärdige som inte omvänder sig och tror på Jesus blir kvar under Guds vrede på helt rättfärdiga grunder. Allt står och faller med tron. Det är ju med sorg som Jesaja konstaterar, men vem trodde vår predikan? Vem tror egentligen det som predikas? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Ja, det går an att förakta Jesus, en korsfäst Gud. Vem ser något härligt i det? Vem ser Guds arm utsträckt till frälsning i det? Gör du det? Ser du i detta som sker på Golgata kors att Gud har sträckt ut sin arm för att gripa tag i dig? Ser du också vad den botfärdiga rövaren såg? Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Han ser ju i detta vad han själv förtjänar och vad Jesus å andra sidan gör för honom. Och denne hårde, stenhårde rövare och mördare som också till en början han hånade Jesus där han hängde på sitt kors. Han blev förödmjukad. Han blev förödmjukad. Men inte därför att han själv led för vad han förtjänade, utan därför att han såg Jesus lida vad Jesus inte hade förtjänat. Det var förödmjukande. Att få se en annan, att i detta fall få se Guds egen rättfärdige son lida och dö därför att han i den stunden bär världens alla synder på sig. Då är det förödmjukande. Ödmjukhet inför Gud och ånger över synden kommer inte av att du ser på dig själv som en så dålig syndare, utan av att du ser på Jesus. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Där andra ser en förbannad, hemsökt, plågad av Gud människa, där får du se honom som bär också dina synder och tar på sig dina smärtor. Den är botfärdige rövare. Han bad inte om att bli fri från sin egen dödsdom, som han hade förtjänat att lida. Han bad inte om hjälp att bli en bättre människa. Han bad inte ens om förlåtelse. Han trodde den förlåtelse som Jesus utbad för honom. Och därför kunde han be badan både ödmjukt och frimodigt. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Hur skulle han, den enda rättfärdige, kunna tänka på en förbannad och fördömd brottsling? Jo, han kan frimodigt vädja om den tanken från Jesus, därför att han hör och ser Jesus lida i hans ställe. I ditt rike, vad är det för ett rike som denne botfärdiga rövare ser i den korsfäste Jesus? Där den andra medbrottslingen ser en blodig törnekrona nedtryckt i hans huvud. Där tycks han se en förgylld kungakrona. Där den andra ser spikar i händerna, rostiga spikar. Där tycks han se gyllene spiror i händerna på honom som är alla kungars kung. Där den andra ser en blodig och sargad kropp. Där tycks han se en purpurfärgad kungadräkt. Och där den andra ser en föraktad människa upphängd på ett kors. Där ser han rättfärdighetens konung upphöjd på sin tron. Där hans medbrottsling ser slutet, där ser han början. Och vad är det han ser? Han ser rättfärdighetens konung i ett evigt rike bortom döden, som med himmelrikets nycklar i händerna öppnar himmelrikets portar för honom, en helvetets fånge, och bjuder honom in i paradiset. Från Jesu mun får han höra de allra mest saliga ord en människa kan höra. Amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. På randen till att falla ner i helvetets eviga eld förs han genom orden från Jesu mun genast rakt in i paradisets härlighet. Man kan inte bli mer salig. Han behöver inte hjälp ner från korset för att bli fri. Han är redan befriad av Jesu blod. Och med blicken på Jesus så kan han inte bara hoppas få frid, utan verkligen äga frid med Gud i tro på det ord som Jesus talar. Hans frid och tro grundar sig inte på något hos honom själv, utan på vad han hör Jesus tala. I tro på Jesu ord kan han dö salig. viss om syndernas förlåtelse och evigt liv i kraft av Jesu försoningsdöd. Han såg ingen förbättring hos sig själv, ingen förändring till det bättre. Han var fortfarande skyldig inför människor till svåra brott, fortfarande dödsdömd. Led fortfarande vad han förtjänade inför människor. Han hade ingen möjlighet att gottgöra sina brott, varken inför Gud eller inför människor. Men han hade frid i hjärtat. Inte en falsk frid som grundar sig på att han själv skulle ha gottgjort vad han hade brutit. Utan han hade frid i sitt hjärta, frid inför döden och evigheten, ett rent samvete inför den helige Guden i kraft av syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Och tänk vilket saligt byte att få lägga av sig sitt eget syndfulla, skuldtyngda liv och iklädd Kristi rättfärdighet genast gå rakt in i Guds paradis för evigt. Och min vän, detta är en verklighet för var och en, ja också för dig som tror. För detta saliga byte, det gällde inte bara honom där och då. Detta saliga byte är en verklighet för var och en idag. En blick på den korsfäste livet där ger jag just nu, där är liv och för dig, står det i en sång. Även om du känner den gamla ormens gift i hela ditt hjärta och i ditt inre, så får du göra som Israels folk i öknen, där de hade blivit bitna av ormar och höll på att dö och inte kunde rädda sig själva. De fick se upp på kopparormen som Mose på Guds befallning hade hängt upp på en stång i öknen. Och alla som såg på kopparormen fick liv. Och så säger ju Jesus om detta, att så som Mose upphängde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphängd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och då får ju du i tro på det löftesordet som är riktat till dig, vem som helst, var och en, precis som denne botfärdiga rövare, gå från den eviga förtappelsen rakt in i det eviga livet på en och samma gång, redan här och nu, i tro på Jesus. Redan idag får du vara med Jesus i paradiset. Inte först när du har gottgjort för dina synder eller lidit fullt ut vad du förtjänat eller har blivit en bättre människa. Du får göra det i tro på Jesu ord och på vad han har gjort för dig i sin död. Var och en som tror. Och vad ska då du göra av den verkligheten när den erbjuds dig? Ja, du får ta det till dig som din personliga bekännelse. Du kan få säga som Paulus att Guds son har älskat mig och utgivit sig för mig. Ja, det var för mig han dog. Lika personligt får du tillägna dig den verkligheten som denne botfärdige brottsling fick göra då han i tro fick bli salig. På den grunden att Jesus har dött också för dig får du också gå in i paradiset och både leva och dö salig. Viss om att det som Jesus gjorde för hela världen, det gjorde han för dig. Och därför kan vi säga, var och en, göra det till vår personliga bekännelse. För mig sitt liv, sitt dyra blod, han ville inte spara. Att från den dom mig förestod, jag skulle tryggad vara. Han blev hos Gud min borgesman, och i hans död min synd försvann. Så är jag frälst och salig. Amen. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som för vår frälsnings skull har utgett din enfödde son, Vi prisar dig ödmjukt för detta din gudomliga kärleks under och ber dig, hjälp oss att fly till din förlåtande kärlek och hämta tröst vid din sons, vår frälsares kors. Ge oss nåden att i sann tro ta emot frukten av hans lidande och allt mer förvandlas inom kraften från hans kors, tills vi får vara tillsammans med honom för evigt i det himmelska paradiset. Amen.